I veckans avsnitt av Så in i själen så har jag bjudit in författaren Mats Billmark. Mats har varit gäst tidigare tillsammans med sin fru Susanne. De är båda författare till succéboken Lär dig leva bland annat. Nu är Mats aktuell med en ny bok med Susanne som redaktör. Boken heter Bli dig själv igen. Och Susanne kommer också att vara med i studion. Hon är som sagt redaktör, men hon har också skrivit vissa delar i den här boken. Men det är Mats Billmark som står som författare på boken, så det är han som är huvudgästen. Men om ni hör Susanne här inne i studion så är det ju för att hon också är med på ett hörn. Boken Bli dig själv igen är en bok om antidepressiva mediciner. I Sverige så äter cirka 1,2 miljoner människor antidepressiva mediciner. Sett till befolkningsstorlek så gör det oss till ett av de länder i världen som äter mest antidepressiva. Mellan 2013 och 2023 så ökade det här med 44%. När de introducerades på 80-talet så rekommenderade läkemedelsmyndigheterna runt om i världen att de skulle tas i 3 till 6 månader. I Sverige har drygt 700 000 människor medicinerat i mer än 10 år. Vid långvarigt bruk blir man känslomässigt avtrubbad och själen bedövas. I alla åldersgrupper är det betydligt fler kvinnor än män som äter antidepressiva mediciner. Under de senaste 10 åren har gruppen barn och ungdomar upp till 17 år ökat med hela 190% i Sverige. I våra grannländer Danmark och Norge är utskrivningen av antidepressiva mediciner till barn och ungdomar bara en tredjedel så stor. Ni hör ju, det här känns som något som är oerhört viktigt att prata om. Så just därför har jag bjudit in Mats Billmark för att berätta mer om det här och om sin senaste bok. Och som sagt, Susanne Billmark är också med i studion. Varmt välkomna till Så in i själen. Varmt välkomna tillbaka till min podd, Mats Billmark, och även Susanne är med här på ett hörn idag.
Tack så mycket.
Du går ingenstans utan din fru, är det
Nej,
så Mats?
Nej, det är så.
Men Mats, det är framförallt vi som ska prata, för du har skrivit boken, men Susanne, du har också varit inblandad i det här projektet, så därför sitter du med. Du både redaktör, men du har även skrivit lite i den.
Ja, precis. Ja.
Ska vi bara berätta det då, så att lyssnarna vet din roll i den.
Jag har ju då varit redaktör för boken. Med en liten bångstyrig författare. Så, och sen har jag varit skrivit faktiskt ett kapitel. Dels om anhöriga och övriga livsråd. Som man kan ha nytta av under just nedtrappning.
Vad bra, för det kommer vi till, tänker jag, mot slutet i samtalet här. Absolut. De här livsråden känns ju viktiga. Men ska vi börja, Mats, med att du berättar varför du ens kom att tänka på att skriva den här boken?
Alltså, grundorsaken var väl att, eller är att jag själv har tagit antidepressiva mediciner i över 20 år. Jag har gjort 3 försök att sätta ut mina antidepressiva mediciner. Och vilket har slutat i kaos varje gång.
Vad är det som händer då när man ska sluta? 20 år, det är ju hur länge
som... Ja, vad som händer det är ju att om man gör det här på ett felaktigt sätt. Och framförallt då för snabbt sätt. Alltså under för kort tid. Då blir det lite kortslutning. För mig har det varit så, och de flesta jag intervjuat i boken har det varit så. Man blir rastlös, man får mycket ångest, man... får sömnsvårigheter, man blir allmänt irriterad, ilsken, alltså man känner inte igen sig själv, men man mår allmänt skit.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Den här veckan samarbetar Så in i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen, så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning, utan även till exempel tecken på diabetes. Med Synoptik All Inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
Alltså.
Men hjälp, så att...
För hjärnan har ju då vant sig under ett antal år att få den här substansen tillsatt, och helt plötsligt tar man bort den och då slår hjärnan krok på sig själv. Ja. Det är därför man ska göra det, vi kommer ju till det sen, men det är därför man ska göra det väldigt, väldigt långsamt.
Men du, varför började du äta då för typ 20 år sedan?
Ja, men det var ju så att då var man ju i den där, eller vi var i den där situationen, vi var egna företagare och vi hade precis fått vår dotter. Och sen hade jag också med mig en ångestproblematik från barndomen och genetiskt också delvis via min pappa då. Och min pappa ju då också, det är ju en annan historia.
Ja, du skriver så fint om din pappa.
Men han åt ju psykofarmaka i 55 år. Och ännu tyngre då preparat via de här benzodiazepinerna då, som det heter Sobril, och det är ju samma som Exanor och Stesolid, känner man säkert många lyssnarna igen. Och det är ju ett narkotikaklassat psykofarmaka.
Idag, men det var inte det då, eller?
Jag tror att det har varit det ganska länge.
Ja, okay.
Det kanske inte var det när det sattes in hos honom. För nu pratar vi ju på slutet av 50-talet. Då var det nog inte det. När jag blev utbränd då och mådde jättedåligt. För att jag har olika situationer. Den situationen man var ju med jättemycket stress och allting. Då gick jag, skulle jag gå i terapi. Jag fick terapi och den psykiatern som jag gick till sa att du är inte behandlingsbar om inte du går på, du är för liksom för speedad och du är för dåligt skick. Du kommer inte kunna ta till dig min terapi om inte vi sätter in en antidepressiv medicin.
Aha.
Och jag blev ju livrädd, för att med den historien jag hade med min pappa då och den upplevelsen, och jag vet hur det hade skadat honom, vad det hade gjort med honom. Så var jag jätteskeptisk, men då lovade då psykiatern, sa att nej, men det här är något helt annat, Mats. Den här medicinen är inte beroendeframkallande och den kan du sluta med precis när du vill.
Oj.
Vilket sen har visat sig att så enkelt är det inte.
Så enkelt är det inte.
Verkligen inte.
Men jag, det står i boken, och jag säger också inledningsvis, att när det kom på 80-talet så rekommenderar man att man skulle ta de här tabletterna 3-6 månader. Mm. Men det är ingen information som man får när man får de här utskrivna.
Ja, men det tycker jag nästan är viktigast med allt. Att vi nämner det i början på programmet, att... att man rekommenderar, alla läkemedelsmyndigheter runt om i världen rekommenderar, det här skulle vara en kur. Alltså, du har en depression, då sätter vi in en kur med antidepressiva som kan vara jätteverkningsfulla under en kortare period. Mm. Man äter dem 3-6 månader, sen fasar man ut dem. Och då, oftast är det då inga problem att plocka bort dem när man ätit under en kortare tid. Eller du har gått igenom någon traumatisk händelse, det kanske en separation eller någon förlust eller någon jobbig situation i livet. Då sätter man också in en kur antidepressiva och sen så fasar man ut det efter x antal månader. Men så funkar det ju inte. I vissa länder kanske det gör det, men i Sverige gör det ju definitivt inte. Och det visar ju den statistiken då, att vi är 1,2 miljoner seka som äter den här medicinen i Sverige.
Och flest är kvinnor?
Flest är kvinnor, det är var femte vuxen kvinna över 20 år. Mm. Så att det är ju, alltså om man inte äter själv så har man ju en väninna, kompis eller släkting eller syskon eller partner förmodligen. Man har ett antal i sin närhet.
Mm.
Men vad jag skulle komma till då, det är ju att... utav de här 1,2 miljoner så är det drygt 700 000 som har ätit dem och hör och häpna i mer än 10 år.
Ja, det är det där som är så
oroväckande. Och det är det som är hela grejen då, ja. Känner jag. Ska man då äta, alltså var det tanken från början att man skulle äta under en kortare period? Och varför har man då, liksom jag själv då som har ätit över 20 år.
Mm.
Jag har ju själv gjort 3 utsättningsförsök och jag klarar ju inte, jag fixar det inte. Och när man kommer till läkaren då och har gjort de här utsättningsförsöken då, oftast för snabbt som jag har gjort vid varje tillfälle. Vi ska ju prata om med den metoden som jag beskriver i boken lite senare än som jag har gjort nu då. Mm. Men då är ju också ofta läkarna reagerar med att de säger, ja men titta, nu är du sjuk igen. Du skulle aldrig ha slutat liksom. De blandar ihop utsättningssymptom med... och säga att det är det här, nu är din ångest tillbaka.
Mm.
Och det kan det ju vara till viss del såklart.
Mm.
Men ofta är det ju att hjärnan reagerar så starkt på att en för snabb och utsättning. Mm. Och då, vad gör läkarna då? Vad har de gjort med mig vid 3 tillfällen? Då har de sagt så här, nej men alltså, nu måste vi skriva ut ännu högre doser. Eller nu byter vi till en ännu starkare antidepressiv medicin.
Vad händer om man äter dem i resten av sitt liv? Vad händer? Finns det forskning på? Kanske inte gör. Men
jag kan ju bara prata med egen erfarenhet och alla de mängder av människor som jag har intervjuat till den här boken. Och de liksom, det som jag själv har upplevt och som många upplever, att man blir känslomässigt bedövad. Man får svårt att fokusera. Du får hjälpa mig Susanne här så jag kommer ihåg allt. Men man får ju liksom, saker som man tyckte var viktiga innan man åt medicinen blir inte lika intressanta längre.
Man blir
längre.
Helt enkelt avtrubbad.
Ja, man blir lite likgiltig.
Mm.
Och det är ju ganska otäckt, därför att det blir som att människor tappar empatiförmågan. Mm. Och det är ju jättefarligt.
Mm.
Sen är det ju många som tappar sexlusten.
Mm-hmm.
Kvinnor som känner att de blir bedövade.
Alltså jag pratade med en läkare som en specialist som är med i boken då. Han säger det att nästan alla tappar delvis känseln i underlivet. Både män och kvinnor. Män får bli impotenta, kvinnor kan inte få gas, man tappar lusten helt till att ha sex, man är liksom inte intresserad av sex.
Men står det här med liksom på under biverkningar?
Ja, men det gör det nog, men det står ju att det liksom försvinner.
Mm.
Att det här kan du ha under ett visst antal veckor. Mm. Men alltså alla de jag intervjuat och alla de sidor och forum som finns med de här medicinerna, om medicinerna, det talar ju om precis motsatsen.
Och det som är otäckt är ju att många upplever ju att de tappar lusten till sånt som de har tyckt varit roligt tidigare.
Och de kanske isolerar sig.
Ja, men om jag tittar bara på mig själv.
Och sen är det ju faktiskt också väldigt, väldigt otäckt, eftersom det här kryper på. Mm. Så många märker inte ens att det här händer. Man kanske läskigt. Tror att det är en vanlig utveckling av ens egen person. Eller
ja, men man säger,
det har med åldern att göra, ja, eller någonting annat.
Säga att alltså, okay, nu har jag fyllt 50, det är inte så konstigt att jag inte är intresserad.
Nej,
att
man letar mycket, efter eller, andra saker.
Eller det är inte så konstigt att jag är trött jämt, eller det kanske inte så konstigt att jag inte har så mycket energi eller lust.
Och sen kanske man också glömmer bort hur man har varit.
Om jag ska ta exempel från mig då under de här 20 åren. Det kan ju, har ju varit så att man blir liksom sådär och säger, nej Susanne, vi åker ingenstans, och nej vi bjuder inte hem någon, eller nej, boka inte in det där liksom.
Så det börjar låta som mig fast jag inte äter sån här
Nej, men förstår du vad jag menar, man är liksom, det var någon läkare intervjuad som sa, det är som att lägga en filt över tillvaron liksom. Och jag har ju satt ut dem 3 gånger, och jag märker ju skillnaden, även om jag får abstinens eller utsättningssymptom eller abstinens när jag har satt ut den, för jag har ju varit fri från medicinen x antal månader vid alla 3 tillfällen. För mig blir det ju som att jag vaknar, alltså allt blir liksom bara så tydligt liksom, och maten börjar smaka dubbelt så gott. Och jag kan berätta en historia som är ganska, ganska typisk då. För 2 år sedan ungefär så var jag i Göteborg och skulle föreläsa. Och när jag kommer till Göteborg, så till hotellet i Göterborg, så upptäcker jag till min fasa att jag har glömt mina antidepressiva mediciner. Och jag har inga recept jag kan ta ut, och jag ska vara där i 4 dagar. Och jag tänker att fasen, nu går det åt skogen. Nu kommer jag få världens jäkla ångestattack. Och jag kommer få huvudvärk, och man kan få såna elstötar i huvudet. Säkert jättemånga som känner igen när man sätter ut det här på ett felaktigt sätt. Men samtidigt som man kan få det, och vad jag fick då, det var att jag blev lite mer orolig. Jag fick ont i huvudet och sådär. Men samtidigt så var det som allting bara klarnade. Och efter 2 dagar, det här är ingenting jag rekommenderar.
Nej.
Man ska absolut inte testa det här eller göra det här. För det är liksom jättejobbigt för hjärnan att helt plötsligt plocka bort en medicin så. Men nu hade jag ju inget annat val. Så att andra dagen så ringde jag hem till Susanne liksom, och bara liksom tårarna rann och sa till Susanne, alltså, har du koll på hur mycket jag älskar dig? Och sen på kvällen så hade vår hund dött 1 år innan då. Jag hade inte kunnat gråta när vår älskade Alice gick bort. Och du vet, det var bara så dammluckorna, nu gråter Susanne tror jag. Dammluckorna öppnade sig liksom. Alltså jag grät, för de känslorna var ju nedtryckta med medicinen.
Det
var ju sån där upplevelse liksom. Wow, är det så här ni andra har det som inte äter medicin?
Men det här, det pratas ju inte om såna här saker. Jag tänker att det finns ju med all säkerhet någon som lyssnar nu som kanske har ätit antidepressiva
säkert
i 10 år.
Jättemånga.
Ja. Och jag kan tänka mig att om man lyssnar nu och känner igen sig, så är det så jobbigt att lyssna på det här.
Ja.
Det kan det vara.
Men då är ju också, det är ju också hoppfullt då, menar jag, att vi ska ju prata om det med den nu, det, nu är jag ju det läget att nu har jag ju hittat en metod som jag skriver om i boken. Så nu har jag ju sänkt min medicin från 120 milligram till 10 milligram.
Så du trappar ner liksom?
Jag har ju trappat ner extremt långsamt, och jag har gjort massa andra grejer. Vi kommer säkert in på det sen. Men jag är ju ner på 10 milligram nu, och nu mår jag jättebra. Och jag har ju inte, det kan ju Susanne då som är vittne sen sitta och ljuga, men alltså jag har inte haft några biverkningar alls den här gången, för jag har gjort det på rätt sätt. Och det är ju det som är problemet med läkare, att de säger, det här kan du sätta ut på 6 veckor, eller det tycker de är långsamt.
Ja. Men Susanne, du som har gått in till här, hur har den här resan sett ut?
Ja, det här är ju 4:e gången som Mats nu sätter ut de här tabletterna, och när han hade börjat äta dem igen då för 3:e gången när det misslyckades, så lovade Mats mig att aldrig mer sätta ut de här medicinerna. Så när han kom då 4:e gången och sa att nu har jag hittat på hur jag ska göra det här, nu vet jag hur jag ska göra det här på riktigt. Då var ju jag otroligt skeptisk eftersom det har varit väldigt jobbigt.
Ja.
Och rädd såklart.
För han blir totalt personlighetsförändrad, eller?
Ja.
Och tappar kontrollen över sina...
Ja. Ja,
sista gången var ju nästan alla värst, för då satt jag ut en. Jag behöver inte säga vad det är för medicin och skrämma dem, men det är en av de... Alltså, starkaste antidepressiva som är jättesvåra som jag satt ut. Och, alltså, då låg jag i fosterställning uppe i vårt hus på norra Öland i en månad. Alltså, jag var jag var i princip inte kontaktbar.
Nej, jag fick köra honom till psyket ett par gånger. Och då är det ju, som anhörig så är det så jobbigt för att jag kan inte göra någonting.
Nej.
Ingenting, mer än att bara finnas där. Liksom.
Mm.
Och som tur är så är vi egna företagare och jag kunde ha varit nära Mats när det här händer hela tiden.
Mm.
Och ibland har jag ju varit, jag vet en gång vid något tillfälle där det här hände, när vi hade hunden fortfarande. Jag vågade ju nästan inte gå ut med hunden.
Nej.
För jag var rädd att Mats helt enkelt skulle ta livet av sig.
Ja.
Då det var, när han gjorde det på fel
du,
sätt.
Alltså, kände du så att jag vill inte leva?
Nej, men alltså, men då hade jag satt ut en jättestark medicin och alldeles för snabbt. Alltså, jag var, ja men det, så var det, Susanne. När hon gick ut med hunden så tog hon med alla mediciner i en påse så att jag skulle göra en dumt. Alltså, så...
Ja.
Alltså,
så därför då den här fjärde gången så förstår jag att jag hade mycket bagaget som gjorde att jag var tveksam till det hela. Men eftersom Mats då var så säker på att det här, jag måste få testa det här för jag tror att det kommer fungera.
Mm.
Så sa jag det att gör det då. Och det har ju gått bra alltså.
Vad var det du testade då?
Ja, men jag testade, men vad jag har gjort nu då, det är ju att jag har gjort jättesmå dosänkningar. Alltså nu pratar vi jättesmå dosänkningar. Och jag har gjort under jättelång tid.
Mm.
Jag har, i och med att jag ätit över 20 år, så har jag nu hållit på med nedtrappningen i, hör och häpna, i lite drygt 2 år.
Aha.
Så det är det som menas med långsamt.
Och då brukar jag säga så här, ja, men så länge kan man inte vänta, kan en del säga och tycka kanske, men gud, 2 år. Ja, men har du ätit det här i 10-12 år, men låt det ta 2 år då, för du blir ju dig själv mer och mer för varje dosänkning.
Mm. Behöver man göra något mer utöver att bara trappa ner? Behöver man tillföra liksom andra saker och glädje i livet, någon ny hobby?
Ja, men alltså, Susanne har ju skrivit ett helt kapitel i boken just om andra saker som är viktiga för att lyckas. Vi tog ju bort, i princip, ta bort kan man inte göra, men vi har minimerat sockerintaget. Man får ju i sig via ketchup och kaviar och sånt här givetvis, men vi har tagit bort i princip allt annat socker under 1,5 års tid.
Mm.
Jag har slutat helt att dricka alkohol. Dricker inget kaffe eller koffeinprodukter. Jag tränar ett par, tre gånger i veckan. Om jag inte är på något gym så sitter jag på en motionscykel 20 minuter om dagen per dag. Mediterar ett par gånger om dagen.
Mm.
Även om det bara kanske 5 minuter varje gång så gör jag ändå meditation.
Så det blir som att man kliver ur ett missbruk och så måste man liksom också göra ytterligare, för man förändrar sin livsstil.
Ja, men det hjälper ju också till med att den här utsättningen inte alls blir lika jobbig, och den har ju inte alls varit det. Men nu har jag ju liksom gjort så många åtgärder för att lyckas den här gången. Och att jag har kommit ner så här långt, jag är ju helt lycklig varje dag nu hade jag gjort det på det gamla sättet, eller det de tre misslyckade tillfällen, hade jag gjort på det och varit nere på 10 milligram, då hade jag inte suttit i den här studion nu, det kan jag säga.
Nej, då hade du valt
alltså,
en
annan. Jag hade nog varit i livet, om det var det du tänkte på. Men jag menar med att jag hade liksom inte varit jag hade inte haft den livsglädjen och den stabiliteten och den energin och viljan att göra saker. Jag är liksom, ja, jag är...
Men jag tänker, hur mycket är det också det här, kan man också se det som ett tablettmissbruk, att man blir så beroende av det så att det är liksom, blir en vana också att ta de här, att det inte bara är något kemiskt som händer i hjärnan och i kroppen, utan man känner en sorts trygghet i de här tabletterna, att det därför också kan vara svårt att sluta.
Det märker ju vi när vi i olika forum kritiserar antidepressiv medicin. Därför att det finns ett visst antal människor som faktiskt inte mår bra av dem. Mm. Det ska ju sägas att det finns människor som mår bra av dem. Mm. Som inte får de här. Men som vi är ju inte en röst för dem.
Nej.
Vi är ju en röst för dem som inte mår bra.
Mm. Och för dem
och när man då pratar om det här. Ja, då märks det väldigt tydligt hur man krampaktigt håller fast vid sin medicin.
Ja.
Kan jag tänka mig att det är lite så du tänker?
Ja, men jag tror ju att just tablettmissbruk är jättevanligt i samhället.
Ja, det handlar inte bara om antidepressiva medicin.
Nej, det handlar inte precis.
Liksom.
Utan finns det en tablett så tar jag den liksom. Mm. Och jag kan tänka mig att det är extremt vanligt.
Jag minns när jag jobbade, det här är ju över 20-25 år sedan. När jag jobbade på ett företag, då var det en kvinna där som hon peppade sig dagligen med en Treo då och då.
Ja, ja.
Hon tog en Treo varannan timme liksom. Ja. Och jag sa till henne, men snälla du måste sluta med det där.
Ja.
Så att, ja, jag tror det är jättevanligt.
Mm. Jag tror också det. Och det är ju också något som det inte kanske pratas så jättemycket om.
Nej. Det säljs antidepressiva medicin i Sverige för 1,7 miljarder. 1700 miljoner.
Så det finns också en industri bakom
det
här?
Oj, det finns ett helt kapitel i boken om det.
Det som är så skrämmande under de här åren som Mats har ätit de här antidepressiva medicinerna. Och det som är så skrämmande där också du får indikationer på många du intervjuar. Det är ju att det aldrig någonsin, tror jag. Jag tror inte jag överdriver nu. Som har haft en läkare som har tagit kontakt med dem med ett uppföljningsmöte och frågat hur går det?
Mm.
Vill du fortsätta äta de här tabletterna?
Men jag har ju, det har varit under de här 23 åren som jag har ätit så har det varit 5 olika läkare inblandade och psykiatriker. Ingen har någon gång sagt, Mats ska vi testa och trappa ner det nu eller ska vi göra ett försök att sätta ut tabletten? Utan istället så är det istället vid varje sån läkarkontakt man har haft. Så, har du tabletter nu så du klarar det närmsta 6 månaderna? Eller jag fyller på nu så att liksom, du är liksom trygg med dina mediciner.
Ja, det är ju,
och det är där det stora. Åsa Nilssonne då, jag vet inte om du känner igen det, Agneta, det gör du nog. Hon är ju med, jag har intervjuat henne i boken. Hon menar ju på att det är ju det stora problemet att läkare idag inte följer upp och att man då liksom är noga med att nej, men nu har du ätit de där 5-6 månaderna. Nu gör vi ett försök här och liksom sätter ut det här på ett klokt sätt.
Och varför gör man inte det? Är det brist på resurser? Är det bekvämlighet? Vad tänker vi?
Jag tror att det är en resursfråga. Mm. Alltså. Mm. Och det vet man också att om du startar en sån utsättning med en patient, då blir det ju också så att du kommer ju få ett gäng återbesök ganska tätt av den patienten.
Mm.
Och det tar tid och det kostar pengar och det går resurser. Och jag menar, du förstår ju mycket snabbare det går att bara trycka på en förlängd utskrivning av mediciner. Och en stressad husläkare idag, han tar ju säkert många av dem. Sen finns det säkert sådana som är duktiga också, vi kan inte dra alla över en kam, men
de är ju också människor.
Ja,
liksom,
visst, någonstans. Men jag menar, de har sina 20 minuter eller en halvtimme.
Ja.
Och det är klart att sen står det nästa och väntar på att ska in.
Men jag tror också att det är så att när man känner sig att man mår dåligt så går man till sin husläkare eller en vårdcentral någonstans. Det sitter en allmänläkare där. Och så pratar man kanske en halvtimme med den här läkaren. Läkaren ser att man har kanske någon tendens till depression eller något annat. Och sen så vet den här personen, läkaren då, att antidepressiv medicin, det löser det hela under ett tag. Men jag tror inte att de här allmänläkarna har tid att sätta sig in i vad de egentligen, de här medicinerna gör.
Mm.
För de har läst rekommendationerna. Vad man ska ha de här medicinerna till. Och kanske de gjorde för 10 år sedan. Kanske inte heller har tid att följa upp.
Nej.
Hur de här fungerar. Och ny forskning och sådär.
Och så är det ett sånt pengamaskineri bakom det också.
Så är det.
Naturligtvis. Det, och det skriver du om i boken också.
Absolut.
Berätta lite om det.
Nej, men alltså, det är klart att, som vi intervjuar någon överläkare, tror det är, som han säger, de här läkemedelsföretagen, det är ju som alla andra företag, de vill ju tjäna pengar.
Ja.
Och inte sällan så är det ju då att läkemedelsföretagen subventionerar konferenser och utbildningar. Och det är klart att om det står en läkare som då har liksom... Får sitt arvode från ett läkemedelsföretag och står inför 100 allmänläkare och berättar att den här nya medicinen är bra, den här funkar si och så. Det är klart att en stressad läkare litar ju förmodligen på den informationen man får. Och man har inte tid heller att sätta sig in eller fördjupa sig i vad det
här
är.
Det är något som har slagit slint där inom vården på något sätt. Det känns som att det fattas en del inom vården, där man kan ha de här resurserna också, eller hur?
Och sen är det så här också, att det kommer ju, av någon märklig anledning, så kommer det ju fler och fler sjukdomar eller diagnoser som man rekommenderar de här tabletterna till. Numera får ju människor som har IBS, får ju antidepressiva mediciner. Man ger det för klimakteriebesvär, vilket gör att det är ju jättemånga kvinnor som får det i en äldre ålder nu också.
Just det, och PMS också.
Mm.
Jag vet att jag under en period tog lyckopiller, som det kallas. Men det är väl typ...
Ja, det är samma.
Ja, samma. Mm. För att just jag hade så svår PMS. Jag blev så jäkla arg.
Mm.
Så att, och då testade jag det ett tag. Men så bara kände jag att jag kände mig så avtrubbad.
Ja, men,
ganska snabbt kände jag liksom att, nej men gud, det här känns ju jättekonstigt. Jag är varken glad eller arg. Eller, ja, jag är ingenting.
Ja, men
det... Och då kände jag, det här kan inte jag
ta. Ja, men det är ju exakt så på pricken.
Ja.
Det är ju exakt så man känner.
Mm.
Du får ju inte de där höjda stunderna. Och du får ju, går inte ner, heller ner i avgrunden.
Vad glad jag är att jag inte fortsätter med det. Att jag så snabbt slutar med det.
Hur lång tid åt du det?
Nej, det var bara någon månad.
Okay.
Det var kanske 2-3 månader max. Mm. Och så kände jag att jag tyckte inte det gav någonting.
Nej.
Och jag tyckte snarare att jag blev avtrubbad.
Klokt.
Men det jag tycker är väldigt oroväckande, det är att det är så många unga i Sverige som ska sättas på sånt här så tidigt. Och jag blir orolig då när jag hör att du har ju i 20 år haft det här.
Nej, men jag tror att vi har ju lite sån statistik med i boken.
Mm.
Om jag nu minns rätt så är det då unga vuxna, jag tror det är mellan, jag kommer inte ihåg riktigt vad det är, 13-17 år eller något. Där har utskrivningen ökat med 190% de senaste 10 åren. Och det intressanta då är att det skrivs bara ut en tredjedel så lite antidepressiva mediciner till barn och ungdomar i Norge och Danmark som i Sverige.
Mm.
Och det är ju intressant. Varför är det
vad
så?
Vad gör de där då?
Ja.
Mm. Vet ni det?
Nej,
de
det vet
där?
Vi inte. Men de är väl inte lika snabba att ta till antidepressiva. De kanske har mer resurser på att lägga på terapi och alternativa behandlingar.
Det otäcka med att ge det här till så unga människor är ju... ur många aspekter väldigt läskigt, eftersom dels är ju våra hjärnor inte utvecklade förrän man är 25.
Mm.
Och den här tabletten, medicinen, den påverkar ju hjärnan, förändrar ju personligheten i oss.
Mm.
Och är man då ung, till exempel, säg att man är kanske 15 när man får en sån här tablett. Och ponera att då det här är en person som får hemska biverkningar av den. Kanske blir avstängd känslomässigt. Helt ointresserad av att träffa det andra könet. Eller en partner. Kommer på i 30-årsåldern eller 35-årsåldern att, men gud, jag vill sluta med de här tabletterna. Mm. Och sen få tillbaka sitt känsloliv. Och börja upptäcka att man har förlorat halva sitt känsloliv under de här åren.
I och med att man kanske då inte tappat hela sexlusten och allting. Så kanske man också har missat ett långt förhållande. Och helt plötsligt, men gud, jag har ju inte ens skaffat barn liksom. Och helt plötsligt så får man tillbaka allt det där. Och då kan man ju hoppas att man stiger ur de medicinerna innan det är för sent.
Mm. Vad är det som gör att det här pratas mer och mer om nu? För att man...
För det gör det faktiskt.
Ja, eller hur?
Det är väldigt, väldigt, det lyfts fram mer och mer.
Det är positivt att det pratas om
det. Jag är jätteglad för det alltså. Mm. Och att vi då som har de här erfarenheterna vågar gå ut och snacka om det.
Mm.
Och att vi vågar visa oss sårbara och berätta vad det här gör med oss. Mm. Jag tror det är jätteviktigt.
Ja, men jag tror att det beror på att vi ser inte effekterna först nu.
Nej, exakt.
Alltså vi
det kom ju på 80-talet.
Ja, alltså, i början på 90-talet till och med i Sverige. Och alltså jag och vi som har ätit dem så länge, vi är ju lite försökskaniner. Alltså. Mm. Man vet ju inte riktigt vad gör det med oss.
Nu har man ju börjat ge de här tabletterna även till gamla människor.
Mm-hmm. För att?
Ja, det har man nog gjort ganska
mot
länge.
Mot ångest?
Ja, ångest. Kanske lite oro, kanske. Mm.
Alltså var tredje kvinna, alltså det är ju dubbelt så många kvinnor som män som äter antidepressiva.
Och vad det tror ni att det handlar
om? Ja, precis. Mm. Vi hade en diskussion med Åsa Nilsson. Ja, när hon blev vansinnig eller galen. Ja. På att, vad är det för liksom...
Vad är det med kvinnors känslor och kvinnors beteende
som vi ska trycka ner? Varför ska vi trycka ner dem?
Mm. Varför kan vi inte få leva våra liv?
Precis.
Som det är.
Ja. Varför skulle jag döva min ilska? Mm.
Mm. Nej, men jag var med om en händelse för bara några veckor sedan. Mm. Då var jag på hälsocentralen och jag skulle kolla på några födelsemärken och sådär. Och nu är jag ju sådär liksom inne i det här mitt skrivande och min nya bok. Så då sa jag till den här unga läkaren då att hur ställer du dig till antidepressiva mediciner? Ja, men sa jag. Men jag skriver ut en hel del. Men framförallt skriver jag mycket till pensionärer, sa hon. Jag vet att gamlingarna sover så gott på antidepressiva, säger hon då. Oh. Och då säger jag, men herregud, har du tänkt igenom det här? Oh. Liksom, det här är ju inte spännande. Det där vet du ingenting om, säger hon till mig då. Oh. Och då gick jag hem, skickade ett långt meddelande till Åsa Nilssonne då, som... Och hon skriver, du frågade inte läkaren hur gamlingarna mådde på dagarna när man då, de kanske sover bättre på nätterna men de blir bedövade på dagarna.
Jag vill bara gråta när jag hör sånt.
Nej, men också, vad gör det med?
Vad är det för samhälle vi har skapat?
Det här var en ung läkare du var till.
Ja, hon var nog som är en 30-35.
Hon är ju ändå... Inte old, från den old school liksom.
Nej, men också, vad gör det med? Vad gör det med då... 70-80-åringarna som ska ha liksom en tid där man ska kunna njuta av sina barn och barnbarn och sen går man och känslomässigt bedövad sina sista 20-25 år i livet.
Men finns det någon som pratar emot det som ni skriver om i boken som hävdar att nej, det här är absolut ingen fara,
absolut.
Jag
skulle nog säga så här, jag vet, de hade Nerikes Allehanda hade en jättestor artikelserie för några månader sedan och då vet jag att journalisten skrev det att skriva om antidepressiva är som att gå på en minerad mark. Halva läkarkåren tycker att det här är världens bästa. Ja. Och den andra halvan tycker att det här måste vi liksom minska. Vi måste begränsa oerhört utskrivningen i framtiden.
Men, skrev väl hon också, egentligen vet vi ingenting.
Nej, hon säger att samma läkare och psykiatriker läser samma forskning men tolkar den på helt olika sätt.
Mm. Så egentligen är alla fortfarande försökspersoner.
Mm.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tänker på allt sånt här, som det som jag såg på i vetenskapens värld också, den här forskningen som görs med psykedelika och svampterapi och sådär, med psilocybinet. För just depression har man väl psilocybin, och just med posttraumatisk stress så jobbar man mer med MDMA. Men det är ju väldigt intressant forskning som man också håller på mycket med på Karolinska. Och jag har haft en gäst där vi har pratat om just det. Och har ni hört något om det?
Vad är jag är inte alls speciellt
intresserad. Nej, ni skulle nästan se vetenskapens
värld. Ja, jag har sett det.
Du har sett det. Mm.
Men vad är biverkningarna av...
Det är ju inga biverkningar då, enligt de som håller på och forskar i det här. Och då hävdar de att det du gör när du tar mediciner som då antidepressiva, att du sätter liksom ett plåster på såret, men det läker inte. Medans det bedövar. Med psykedelika så jobbar det, blir kopplingar som kopplar om liksom i hjärnan. Okay. Du borde se det, Mats.
Ja, det ska jag. Det
sändes ju under, jag vet inte, det kanske var 2022 som det sändes i vetenskapens värld.
Ja, jag vet inte hur nytt det var när jag såg det.
Nej, men
jag
det är såg det en forskning som jag tycker är otroligt intressant. Mm. Och se vad det kan leda till. För det är de som upplever att de har typ haft en behandling utav det med terapeuter. För det här ska ju då ske under väldigt ordnade former.
Jättespännande. Mm.
Och att de har känt att bara efter en behandling så har de liksom... Och så pratas det om mikrodosering och sånt där också. Mm. Det är liksom inget... Det är inte biverkningar på det sättet.
Det är intressant hur vi återkommer till naturmedicin på
eller
det
hur?
Sättet.
Ja. Så att, ja. Men däremot så skriver du också att det finns positiva förändringar i vår omvärld. Finns det ett kapitel som heter i boken.
Ja, men,
vad är det då då?
Ja, men det är bland annat i England då, under senaste åren har man ju då, det har man ju också varit sådär under en lång, lång tid att det här läkarna har sagt att det här är inga problem att sätta ut och det här är inte beroendeframkallande. Det här sätter du ut på 4-5 veckor.
Mm.
Och där man helt ändrat inställning nu. Helt, och där går man mycket mer på den metoden som jag skriver om i boken.
Mm-hmm.
Det här med långsamhet och doseringen. Nu är det massa detaljer som man kanske inte...
Man får köpa boken helt enkelt om man känner sig träffad när man lyssnar på det här.
Ja, men det är ett helt kapitel då med hur man ska lägga upp en sån här nedtrappning.
Mm.
Men där är man med. Jag har ju tittat också på väldigt mycket utländsk forskning och bland annat det man har gjort i England.
Mm.
För där är man har helt ändrat inställning. Och dit vill jag ju gärna att man ska komma även i Sverige.
Ja.
Vi har ju haft, det har ju funnits en enda nedtrappningsmottagning för antidepressiva mediciner i Sverige, här i Stockholm, som heter Björkhagen. Också den specialistläkaren är intervjuad i boken. Och där är ändå ett investmentbolag som äger den här vårdcentralen, den här hälsocentralen. Men där har man då bestämt nu för 3 månader sedan, trots jättelånga köer och jättebra resultat, han har fått otroligt bra resultat, har man nu bestämt att nu la man ner den för en månad sedan.
För
att det är inte tillräckligt lönsamt. De kräver för mycket tid, de här patienterna, och det här investmentbolaget som äger hälsocentralen har nu sagt nej, vi kan inte hålla på med det här för det här är inte tillräckligt lönsamt.
Mm. Vi har ju
och då har vi en enda läkare som har jobbat med, och vi har 74 000 läkare i Sverige som har möjlighet att varje dag skriva ut de här preparaten, men en på andra sidan då, och nu har de plockat bort honom också.
Ja. Det, alltså, det är så sorgligt och beklämmande att höra om vad vi är för samhälle vi bygger.
Jag tänkte också på det här, vad som händer i omvärlden.
Jag
ska inte gå in så mycket på det, men det är otroligt kontroversiellt att prata om serotoninproduktion och serotoninhalten när man pratar om antidepressiv medicin. Och där går ju också åsikterna isär.
Mm.
Men framförallt så har man ju, i många läger har man ju pratat om att man har en brist på serotonin när man är deprimerad. Och det finns ju de som säger att det är en lögn.
Mm.
Och det vet ju inte vi vad det är. Men det finns läkare som säger att det är lögn. Och då står det ju faktiskt i läkemedels Läkemedelsverkets information.
FASS.
Ja, jag tror att det är två olika saker, va? FASS och Läkemedelsverkets information. Mm. Då står det att serotonin, de här antidepressiva, de ska alltså öka så att hjärnan har lättare att ta emot serotoninproduktionen.
Mm.
Men det stämmer ju inte, är det ju många som säger. Och i Irland har man faktiskt redan för 20 år sedan tagit bort den informationen i sin Läkemedelsverkets information.
Ja, de tillåter inte att man får gå ut med det.
De tillåter inte att man får gå ut med det.
Mitt favoritland.
Irland. Ja, just det.
Dit jag reser så ofta.
Just det.
Det är därför du åker dit.
Precis. Ja, men då går serotoninhalten upp. Det är pshuff,
men, säger det bara. Nej, men där... Ja. Mm. Där tog man bort det för 20 år sedan. Läste vi något.
Ja, men man förbjöd att man fick gå ut med den informationen i och med att man inte kunde, det fanns ingen evidens på att det stämde.
Nej, så bra.
Och det som är så märkligt är att så många läkare har, enligt vissa då, så otroligt fel information.
Mm.
Till exempel det här med, som Mats fick veta när han var så ledsen över att han var tvungen att fortsätta med sina mediciner vid någon uttrappning han gjorde. Då säger läkaren till honom att, men du måste förstå att du måste fortsätta med det här. Därför att du kan se din ångestproblematik som en diabetiker. Så precis som en diabetiker måste ta sitt insulin, så måste du med din orosbenägenhet ta antidepressiv medicin. Mm. Så man jämställde alltså det som...
Vilket
ju också är helt tokigt.
Ja.
Och det är så inpräntat i både användare och hos läkare. Och, och när man nämner det, då går taggarna ut direkt hos människor som äter antidepressiva.
Jag tror också att det har också smittat. Ja, jag tror att varför vi äter så mycket mer procentuellt i Sverige än i våra grannländer. Jag tror också att det smittar av sig, att när läkare diskuterar och pratar och träffas, då har det blivit liksom, det har blivit naturligt att ta till det snabba hjälpmedlet att skriva ut mediciner.
Mm.
Jag tror det. De har nog en annan grundinställning i Sverige. Det måste ju vara så, eftersom vi äter så pass mycket mer i Sverige än till exempel Norge och Danmark.
Ja. Men alltså, det är ju ett världsproblem det här.
Och
det pratar man ju om, och det är därför man gör forskning då på psilocybin just mot depression. Mm. Man tittar på, kan mikrodosering.
Mm.
Jag pratar om det här nu för jag tyckte det var så fascinerande.
Otroligt
forskning.
Intressant.
Det finns en serie på Netflix som heter How to Change Your Mind. Och det är 4 avsnitt. Och där, Michael Pollan är en fantastisk man som har skrivit böcker om just psykedelika. Men han åker runt och han har bland annat en vän som har varit så djupt deprimerad. Och känt att hon vill bara dö. För då kommer hela hennes familj att må så mycket bättre om hon försvinner. I de känslorna har hon varit. Och hon börjar mikrodosera och får ett förändrat liv på den här mikrodoseringen. Så att jag tänker på er som tycker att forskningen i andra länder, som i USA och i England också. Där finns det ju också kliniker för sånt här. Det finns ju inte i Sverige. Nej. Här forskas det på Karolinska. Mm. Men det kommer att känns som det kommer att ta evigheter innan det finns någon struktur och ordning runt det här. Men det pratas om det, eftersom det är inte bara i Sverige, utan det är över hela världen är människor depression och den industrin på antidepressiva är ju gigantisk.
Och vi blir ju mer och mer uppkopplade och vi blir mer och mer stressade och var allting, vi ska finnas överallt och allting. Mm. Det är klart att
vi kommer inte bli mindre deprimerade.
Vi blir ju inte mindre stressade och vi blir ju inte mindre oroliga. Nej. För det hänger ju ihop. Ja.
Men frågan är hur läkemedelsindustrin kommer att reagera på det.
Ja, de har ju säkert redan nu börjat titta på hur de också kan tjäna pengar på det här. För jag tänker att de ser vad som är på väg att hända.
Mm.
Och det kommer inte att gå att stoppa, tror jag.
Nej.
Men det finns ju, det är så mycket profit. Tänk ute i vårt samhälle. Mm. Det är mer det än att liksom, nu ska vi verkligen se till att folk mår bra.
Ja.
Och det tycker jag är så beklämmande.
Mm.
Att det är en sån värld vi har skapat. Och där hoppas jag på ett stort skifte.
Ja, verkligen.
Att det inte, att ja, att det inte ska hela tiden vara, liksom, man ska toppa förra årets statistik och siffror. Utan att man kanske känner att, ja men här, nu har vi landat bra, nu klarar vi oss liksom. Nu går vi runt och vi får lite vinst. Vi behöver inte, men hela tiden är det så här, ja, nästa år måste vi känna ännu mer. Och ännu, det, man måste börja tänka på ett annat
sätt. Aktieägarna ska ha sin utdelning, Agneta.
Ja, men alltså på riktigt, kan de inte bara vara nöjda med att de faktiskt får en utdelning?
Så, det, så funkar det inte.
Nej. Håller verkligen med dig.
Så att, ja, det, vi har ju inte sett slutet på det här.
Nej, men det ändå känns det som att det är någonting positivt på gång.
Ja, och berätta vad, mer om det positiva som är på gång.
Nej, men jag tror att bara det att vi snackar om det här nu, att vi lyfter upp det här nu, att många som har gått, jag menar, jag har nog inte ens berättat mer för Susanne och min absolut närmaste omgivning att jag har ätit antidepressiva. Det är nog först för ett par år sedan som jag gick ut och berättade det. Det har ju varit lite skambelagt innan. Vadå, är du liksom psykiskt sjuk eller varför äter du sånt? Förstår du? Alltså, och jag tror att det är viktigt att vi nu liksom, och nu är det ju så med tidningar och allting, man lyfter upp det här och man aktualiserar det och man liksom...
Jag tror också...
Gör det mindre skuldbelagt.
Ja, men jag tror också att det är viktigt att vi börjar prata om livet.
Ja.
Hur är livet? Ja, men livet går upp och ner. Nu mår jag dåligt. Vad ska jag göra åt det? Vi behöver lära våra ungdomar att hantera motgångar. Vi behöver lära oss, även vuxna, att ja, men det är helt okej att vara ledsen ett tag. Vi behöver lära oss att hantera det som inte är bekvämt.
Och jag tror att stor del är att allt det här med sociala medier, vi ser bilder. Och det är ju bara små fragment av andra människors liv där man lyfter fram den
alla
positiva.
Alla ser så otroligt lyckliga och framgångsrika ut och inga problem överhuvudtaget.
Och alla har sitt liksom. Och det ser man inte där. Och det menar jag, om man då går till sin vanliga vardag och tycker att det är stressigt och det är jobbigt och jag är nervös och jag är orolig. Och alltså alla har det och man måste inte dämpa det med mediciner eller några andra droger.
Jag tror också att vi behöver börja prata med våra närmaste vänner, familj och vänner om våra problem. Ja, men vi har det tufft just nu. Istället för att allting ska se så himla bra ut hela tiden. För det finns ingen. Är det någonting vi har lärt oss under de här åren med Lärde Leva-serien och allt det här, så är det så att ingen är förskonad från problem.
Nej.
Hur vackert det än ser ut på ytan.
Kolla på, jag brukar ta det som ett exempel, som Lady Diana.
Ja.
Hon hade satt ju liksom och grät i ett slott.
Ja.
Och liksom hade sin ätstörning som hon kämpade med. Och förstår liksom.
Alla
någonting som jag tycker är upplyftande. Det är att man börjar prata mer och mer om att man behöver ha det här i skolorna. Att man behöver ha lite mer livskunskapsinriktade ämnen i skolan.
Jag tror, om man tittar då positivt, jag tror att det kommer mer och mer. Jag gillar ju faktiskt den nya skolministern. Hon är ju mer för fysiska böcker att man ska liksom... jag tycker hon har skickat massa bra signaler. Och det måste ju in på schemat. Vi måste ju trygga och grunda. Våra barn måste ju få
någon form av kontakt med sig själv och sina känslor. Och förstå att det är liksom bra verktyg att ha känslor också.
Leva 5 timmar per dygn på Snapchat och TikTok liksom.
Nej.
Då blir vi inte grundade och trygga.
Nej, jag tror det är viktigt att berätta.
Ja. Vad känner vi att vi ska avsluta med? Liksom? Har vi gått igenom positiva råd? Och finns det någonting du, Mats, till exempel, som har gjort den här resan 20 år? Alltså, jag fattar inte.
Jag får inte tänka så, för då blir jag ledsen.
Ja, nu när du är i kontakt. Nu när du har vaknat. det är helt okej att vara ledsen, Mats.
Ja.
Men vad vill du säga liksom till dina medsystrar och medbröder där ute som eventuellt lyssnar nu?
Ja, men jag skulle också vilja säga till hela läkarkåren.
Ja.
För man ska vara medveten om att nästan 65% av alla antidepressiva mediciner skrivs ut av allmänläkare på hälsocentraler som inte är specialister på det här. Alltså, var varsam med att skriva ut de här medicinerna. Titta på alla alternativ som finns innan man tar till det här. Och känner man att den sista utväg är att skriva ut antidepressiva mediciner, så följ upp det för Guds skull.
Mm.
Släpp inte den patienten som de har gjort med mig, utan följ upp det. Hur känner den här patienten efter 3 eller 6 månader? Och hjälp dem ni väl väljer att sätta in dem på. Hjälp dem att trappa ner om de vill det.
Mm. Ja, bra.
Sen vet jag någonting som du också tycker är viktigt, och det är ju att även om man inte vill sluta med sin medicin,
mm,
så finns det väldigt många som kan må mycket bättre bara av att minska ner den.
Ja, men det var bra att du tog upp det, Susanne, för att det är viktigt att det är så här då att om man äter nu, de flesta äter ju en ganska hög dos.
Mm.
De första, vad ska man säga, 60-70% när man trappar ner är enklare att trappa ner än de sista, för man brukar säga att det är startdosen eller den dosen man börjar med en gång i tiden, det är den som påverkar hjärnan mest.
Mm-hmm.
Och det är där man måste vara extra försiktig med nedtrappning. Så att tänka det att även om det går bra den här första man trappar ner, kanske om vi nu bara tar ett exempel, om man trappar ner då från 100 milligram till 40 milligram och känner att det här gick ju ganska enkelt.
Mm.
Att en tänka på att de sista eller startdosen eller ingångsdosen eller vad man nu ska kalla det, att det där ska man vara extra försiktig.
Mm.
Och också då kanske också kan tänka sig att stanna på en låg dos.
Mm.
Jag skickar inte alls de signalerna i böckerna, utan jag säger ju det att man måste inte sätta ut de här medicinerna. Jag står på 10 milligram idag. Jag har inte bestämt mig om jag ska sätta ut dem.
Mm, mm.
Jag kanske vill ha den där lilla dosen som trygghet. Jag kanske känner att nej, men jag mår så pass mycket bättre nu, så jag stannar på den låga dosen.
Mm.
Så det tror jag är viktigt, att man måste inte ta bort den helt. Utan jag tror att många skulle må bra av att sänka det bara lite grann.
Man har ju också märkt att placeboeffekten är ganska hög på de här medicinerna.
Jag kan tänka mig det.
Mm. Mm. Så då kan det ju kännas fint att ha en trygghet kvar i att det finns lite grann.
Ja, det är det jag menar. Det blir någon sorts sarg eller liksom snuttefilt som man känner att ja, man har också vant sig vid den där tryggheten.
Ja, men det är flera jag har intervjuat då som också är i samma läge som mig då. De har då fått ner dosen en ganska rejäl bit.
Mm.
Och de väljer att stanna på en låg dos.
Mm. Det skriver de i boken.
Jag skriver
också
jättemycket om det.
Ja.
Och det är flera andra personer som är intervjuat som berättar sina historier. För jag tror att, skulle jag säga så här, nej, men jag vill att alla ska sätta ut sina medicin och alla ska bli rena och ta bort den här. Mm. Det budskapet vill jag inte skicka.
Nej.
Och jag lyckas med det, så tycker jag det bara gratulera. Mm. För jag skulle jättegärna vilja det själv. Men jag tycker inte man ska känna sig tvingad till det.
Men vad har du fått för hjälp när du har satt ut de här? Har du gjort det på egen hand utifrån råd?
Jag
har
gjort
du haft kontakt med
Nej,
någon?
Jag har gjort det 100% själv.
Ah.
Men i boken skriver jag att man ska absolut inte göra det själv.
Mm.
Nu är jag ju påläst. Jag har intervjuat Sveriges ledande experter på nedtrappning. Jag har läst massa utländsk forskning. Och därför har jag vågat göra det på egen hand. Men jag är jättenoga att poängtera i boken att man gör det i samarbete med sin läkare.
Man kan gå till sin läkare och säga att nu vill jag ha hjälp med det här.
Verkligen. För att och då om läkaren, då, det är också noga med att poängtera. Säger då läkarna så här, du ska inte lyssna, han vet ingenting. Han är bara lekman som har skrivit den där boken. Mm. Du kan sätta ut det här på 7-8 veckor eller ännu kortare tid. Mm. Då tycker jag man ska säga, då vill jag samarbeta med en annan läkare på den här hälsocentralen.
Mm.
För jag tänker inte göra det på det viset.
Mm. Mm.
Det tror jag är jätteviktigt.
Ja, man måste också lära sig att lyssna till vad som känns sant och rätt för en själv.
Ja, men
sätta,
tror jag också att
sätta ner foten om man
tror jag
känner
att
man
många av oss säger så här liksom att läkarens ord är lag.
Mm.
Och läkare vet jättemycket. Men som sagt, känner man att en läkare säger att gör det här har jag erfarenhet, de är inte beroendeframkallade, det här kan du göra snabbt. Då rekommenderar jag att man begär få någon klokare läkare.
Mm.
Men man ska ha den dialogen och inte göra det själv. Mm. Det tycker jag absolut inte.
Ja, vad bra och viktigt att ni har skrivit den här boken. Ni skriver ju bra och viktiga böcker.
Vi skriver ju framförallt.
Så jobbar ju ni.
Ja, men vi skriver ju framförallt böcker som är lätta att ta till sig.
Ja.
Det är inga jättetjocka böcker med massa av tätskriven text, utan det är luftigt, det är lätt att läsa, det är pedagogiskt upplagt, så att ja, det är lättläst och lätt att ta till sig.
Ja, den där är lätt att förstå också.
Ja, jag gillar det. Jag gillar
och de
det.
Där livsråden som jag varit med och skrivit där på slutet, de är, tycker jag, jättefina, för att de kan gynna en hel familj. Och inte bara den som sätter ut medicin, utan det är livsråd som är bra för oss alla faktiskt. Ja.
Jag tycker också det är viktigt att som anhörig att ta del av boken för att förstå sin fru eller man eller dotter eller vem det är nu som vill börja en nedtrappning av sina mediciner, för att lära sig mer hur funkar de här och vad innebär det den här personen nu tänker gå igenom.
Ja, tusen tack för att ni kom hit, Mats och Susanne, igen.
Tack.
Och, ja, jag hoppas det leder till någonting bra, det här.
Det är jag säker på.
Den här boken, att den skapar lite samtal och debatt. Och kommer ni att vara ute också och föreläsa någonting? Och,
det är tanken att vi ska göra på sikt.
För det kan ju vara viktigt.
Absolut.
Men då kan man hitta er på er hemsida.
Ja, vi har ju våra sidor på Facebook som heter Lär dig leva, som vår förra bok. Mm. Och sen har vi en sida som heter Att leva i nuet. Mm. Där hittar man oss. Har vi våra egna Instagram-sidor då.
Ja.
Mats Billmark och Susanne Billmark.
Och sen har vi startat en sida också som heter Antidepressiv medicin.
Det är bra.
Ja, men vi har där en massa tips och råd också. Den heter Antidepressiv medicin.
Är det en Instagram-sida? Ja. Eller?
Både och.
Både Facebook och Instagram. Ja.
På Instagram heter den Antidepressiv medicin. Och där lägger vi ut tips och råd regelbundet.
Vad bra att ni
tog upp
det.
Så det var bra att vi fick med det.
Toppen. Hörrni, ta hand om er så mycket och så ses vi i framtiden. Tack snälla för att ni kom hit.
Tack så mycket.
Puss och kram. Ja, det är alltid lika fint och trevligt att få träffa Mats och Susanne Billmark. Och en viktig bok har de kommit ut med, som Mats har skrivit och Susanne har varit redaktör för och också skrivit lite i. Jag kommer att lägga i avsnittstexten deras Facebook- och Instagram-konton där, bara det som de nämner här i slutet på avsnittet, mest för att om ni är ute och går när ni lyssnar på det här och inte har papper och penna, så kan man ju gå in i avsnittstexten och så kan ni se vart ni kan hitta dem om ni vill det. Jag är så glad att jag har den här podden och snabbt kan nå ut till er som lyssnar, för det känns så viktigt att vi har varandra just nu i den här världen och i den här tiden som vi lever i. Så känns det så viktigt att vi faktiskt finns för varandra, och det som jag älskar med poddformatet är att jag väldigt snabbt kan få kontakt med den som känner att de vill och behöver lyssna på den här typen av samtal som pågår i podden så in i själen. Så tusen tack för att ni är med på den här resan. Ta hand om er hela tiden och våga känna och våga prata om det ni känner med de som ni har omkring er. Puss och kram. Hej då.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.